en podcast från Aftonbladet.
Börjar det närma sig slutet för Erdogan som president?
This Sunday, Turkey goes to the polls in what is one of the most highly anticipated elections of the year.
Han går väl egentligen till val på att inte vara Erdogan.
De två viktigaste grupperna inför valet i det här liksom oerhört kritiska valet för Turkiet, regionen och Sverige, så är det faktiskt just kurderna och ungdomarna.
Det är dags för president- och parlamentsval och en av de stora frågorna är: hur går det för sittande Recep Tayyip Erdogan? Sen 2002 har landets största parti, AKP, grundat av bland annat Erdogan, suttit på makten i Turkiet. Men det är långt ifrån självklart hur det kommer att gå på söndag. En mycket stor valfråga är ekonomin. Landet har ett tufft läge med hög inflation och dessutom utmaningar med arbetslöshet. Det pratas om hur folket börjar tröttna på den sittande presidenten och en väljargrupp som anses viktig är de unga. Så vad är då alternativet? Inför valet har stora delar av oppositionen samlats i en bred koalition. Oppositionens presidentkandidat är Kemal Kılıçdaroğlu och beskrivs som Turkiets Gandhi. Hur kommer det att gå på söndag? Hur går det för den sittande presidenten? Och för Sveriges del finns det förstås ytterligare en stor fråga som många undrar över. Kan valet påverka svensk NATO-anslutning? I dagens Aftonbladet Daily så pratar vi om valet i Turkiet. Jag som är med er, jag heter Eva Eriksson. Dagens gäst är Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Har vi i Sverige någonsin varit så spända på ett val i Turkiet som nu?
Jag tror faktiskt inte det. För att det är väldigt sällan att val i Turkiet har någon slags direkt påverkan på Sverige. Men just den här gången så kan det ju faktiskt ha det.
Hur viktig är utgången i det här valet för Sverige?
Den är ju viktig på så sätt att den nuvarande presidenten och hans parti Erdogan, han har ju blockerat det svenska NATO-medlemskapet genom att hävda att Sverige inte har uppfyllt de här punkterna i avtalet som handlar om att bekämpa terrorism i Sverige. Han anklagar ju Sverige för att vara en fristad för PKK, som är en kurdisk organisation som är terrorstämplad i Sverige och hela Europa, men som Erdogan hävdar då att Sverige låter sin aktivitet här pågå och man samlar in pengar, och han har irriterat sig på att man kan vifta med flaggor, PKK-flaggor på möten här i Sverige till exempel. Så han har ju inte så stor förståelse för det här med demokrati, att man, även om en organisation är terrorstämplad, så är det inte förbjudet att vifta med deras symboler om det nu finns folk som vill göra det. Men det här har ju gjort att han har ju godkänt Finland men inte Sverige. Om det skulle bli så att oppositionen vinner, så har ju oppositionens kandidat väldigt tydligt talat om att det första han tänker göra ifall de får majoritet i parlamentet, det är att godkänna Sverige som NATO-medlem. Så där finns ju ett klart och tydligt besked. När det gäller Erdogan så kan vi förmoda att även han så småningom kommer att erkänna Sverige. Men vi vet inte riktigt hur snabbt det kommer att gå och hur mycket trassel det kommer att bli på vägen. Så ur svensk synvinkel så är ju det här, vore ju väldigt bra om Erdogan blir bortröstad.
Som andra ord så kan det här valet komma att påverka svensk NATO-anslutning?
Ja, det kan det göra. Och särskilt om oppositionen vinner. Men det är ju, det går ju att sätta liksom demokratiska frågetecken för det här valet. Så att vi vet ju liksom inte hur, om valet kommer att gå schysst till eller inte. För Erdogan har ju redan i förväg sett till att vissa kandidater inte kan ställa upp. Det finns en kurdisk kandidat som sitter i fängelse sedan några år tillbaka, som är anklagad för terrorism, men det har inte varit någon rättegång. Borgmästaren i Istanbul var ju den som egentligen skulle ha ställt upp som oppositionens kandidat, men det kan han inte göra därför att en domstol har fällt honom för att ha förolämpat Erdogan, vilket är en sån här konstig lag som Erdogan har infört. Så att vi vet ju inte om valet kommer att gå rätt till, och vi vet inte om Erdogan kommer att acceptera en förlust och liksom lämna ifrån sig makten.
En annan fråga då för Sveriges del, det är ju att Sverige vill ju åt flera kriminella som har fått turkiskt medborgarskap och som inte lämnas ut. Kan det här komma att ändras eller påverkas beroende på utgången i valet?
Det kan det göra, eftersom den här oppositionens kandidat Kemal Kılıçdaroğlu, han vill ju förbättra relationerna med västvärlden. Han vill ju att Turkiet ska bli en del av Europa på ett annat sätt än vad det har varit under Erdogans tid vid makten. Och då kan det ju hända att han är mer villig att låta sina domstolar och institutioner godkänna den här typen av utlämningar än vad som har varit fallet under Erdogan. För Erdogan vill ju aldrig ge bort någonting, så att säga. Han vill ju ha hållhakar på alla andra, men han vill inte gärna gå andra till mötes.
Vi ska strax prata mer om valet i Turkiet.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Har folket börjat tröttna på Erdogan?
Ja, på ett sätt. Alltså han är ju fortfarande en väldigt populär politiker. Han är ju en sån här strong man, och det är ju många som gillar det. Någon som pekar med hela handen och som låter väldigt tuff och stark och så vidare. Han har ett väldigt starkt stöd på landsbygden. Men hans stöd har börjat minska på grund av att ekonomin har varit väldigt dålig i Turkiet de senaste åren. När Erdogan kom till makten så var det ju som en reformpolitiker. Han liksom, med honom så kom ju massa utländska investeringar till Turkiet. Ekonomin gick upp. Och Turkiet var ett av de här framgångsländerna under hans första 10 år i makten. Men nu har det där förbytts helt och hållet. Och han har ju då någon slags hemmasnickrad ekonomisk politik där han inbillar sig att om man låter bli att höja räntan så sjunker inflationen. Vilket är ju tvärt emot all ekonomisk vetenskap. Och det har gjort att Turkiet har haft en extremt hög inflation under ett antal år nu. Den har varit, som mest har den varit uppe i nästan 100%. Nu ligger den på runt 40%. Och den turkiska valutan har förlorat jättemycket värde. Och det innebär ju att folks pengar har blivit mindre värda. Och en av de stora valfrågorna är ju priset på lök. Och det säger ju ganska mycket om vad det är som är i folks medvetande när de ska gå och rösta.
Då är ju nästa fråga då. Vilka står det här emot? För att det pratas ju om liksom att den stora kampen då är då mellan Erdogan och den så kallade Turkiets Gandhi.
Jo, och det var ju blivit klart väldigt sent vem motkandidaten skulle bli. Därför att den här oppositionen med de här 6 partierna har haft väldigt svårt att enas om en gemensam kandidat. Samtidigt som de har insett att deras enda chans att slå Erdogan är att ställa upp med en gemensam kandidat. Och då har de valt den här Kemal Kılıçdaroğlu som är en 74-årig äldre man som är lite porträttlik när det gäller Gandhi. Och kanske är det så att han också beundrar Gandhi, att det är därifrån hans smeknamnet kommer eller kopplingen kommer. Men han är Erdogans raka motsats på många sätt. Han är väldigt lågmäld. Han tycker inte om det här att slänga sig med väldigt stora ord och anklaga andra ledare för saker och som Erdogan gör hela tiden. Att liksom den här konfrontatoriska linjen. Utan han är mer av en samarbetsperson. Och det tror jag många turkar gillar. Därför att de ser att med honom så kanske Turkiet kan släppas in i värmen igen i västvärlden. Och det är ju fortfarande många i Turkiet som drömmer om att kunna få bli medlemmar av EU. Dit är det ju väldigt långt. Men med Erdogans politik så har det varit fullständigt omöjligt, för han har ju inte implementerat alla de här EU-reglerna och sånt som man måste göra om man ska kunna ha en chans att bli medlem. Och det har ju Kılıçdaroğlu sagt att det tänker han försöka göra. Han ska följa Europadomstolens utslag och sådana saker. Så att han är ju en mycket mer västinriktad politiker. Han är inte någon beundrare av Vladimir Putin som Erdogan är. Erdogan har ju väldigt goda förbindelser med Putin och med Ryssland. Och har väldigt mycket affärer ihop med Ryssland. Ryssarna har ju nu byggt ett nytt kärnkraftverk i Turkiet. Kılıçdaroğlu är mycket mer inriktad på att stötta Ukraina och att liksom bryta det här beroendet av Ryssland.
Det låter som att det här valet är ganska avgörande även för världen framåt.
Ja, för världen och för turkarna som ju vill ha, många vill ju ha någon form av förändring, förbättring. Sen vet man ju inte. Det är en sak vad politikerna lovar och säger att de ska göra. Sen är det en annan sak vad de sen kommer att göra i praktiken. Och så ska vi också komma ihåg att det är ju ändå, här är det då sex partier som ska samsas. Och även om han nu blir president så kommer han ju vara tvungen att ta hänsyn till vad de andra partierna tycker i olika frågor. Så att man ska nog inte förvänta sig allt för tvära kast. Men bara det faktum att det blir en ändring i tonläget och inriktningen kan ju vara väldigt bra för världen och för demokratin överhuvudtaget, för att det är klart att det blir ju någon slags budskap ändå om Erdogan förlorar som en sån här autokratisk ledare, som han har ju ändå varit en slags förebild för många av de här autokratiska ledare, en föregångare. Han var ju en av de första som körde den här vägen att man använde demokratin för att skaffa sig mer makt och mer absolut makt. Så att om han förlorar valet så är det en signal om att det går att göra sig av med den här typen av ledare på demokratisk väg.
Tror du att Erdogan känner sig orolig?
Det tror jag. Därför att det är också så att Erdogan har ju under åren gjort sig osams med väldigt många personer på mäktiga poster. Och risken är ju stor att han själv blir ställd inför rätta för olika saker ifall han skulle förlora valet. Och det tror jag han är orolig för. Och det är ju det som nästan alla den här typen av ledare som gör att de aldrig egentligen kan lämna makten. För lämnar de makten så riskerar de att utsätta sig själva för de här riskerna. Och det vill de inte göra. Och då försöker de istället hänga sig kvar vid makten.
Viktiga väljargrupper, det pratas om ungdomar och kurder, vet jag. Hur viktiga är de här grupperna?
Jo, de är ju viktiga. Kurderna är ju en ganska stor de är en minoritet, men det är en ganska stor minoritet i Turkiet. Och med tanke på Erdogans inställning nu då till kurdernas dröm om att skapa någon slags egen nation. Det är ju inte alla kurder som vill det, men det är ju många som gärna skulle vilja se det. Så kan man ju tänka sig att de hellre kommer att rösta på oppositionen än på Erdogan. Och när det gäller ungdomarna så är det ju det är ju en stor grupp nu som kommer att få rösta som inte har fått rösta tidigare. Jag tror att det var 5 miljoner. Nya väljare. Och många av dem vill ju se en förändring. De gillar inte Erdogan, utan de röstar på vad som helst bara Erdogan försvinner.
Så då är den stora frågan, hur går det på söndag?
Ja, ska man tro opinionsmätningarna så kommer det bli extremt jämnt. Det har varit så att för några månader sedan så låg Erdogan under väldigt tydligt i opinionsmätningarna. Nu när valet har närmat sig så har det blivit jämnare. Men det är fortfarande första gången på de här 20 åren som Erdogan har varit i makten som det har funnits en kandidat som verkligen har kunnat utmana honom. Och sen som sagt, som jag sa tidigare, så återstår det ju att se hur demokratiskt valet kommer att genomföras, både på själva valdagen och sen när rösterna ska räknas och hur resultatet, är det väldigt jämnt exempelvis, så är det ju stor risk att Erdogan inte kommer att erkänna en förlust ifall han skulle förlora. Och det kan ju också finnas en risk att oppositionen anklagar Erdogan för valfusk och att det blir tämligen stökigt efter valet. Nu är det ju förmodligen så att det blir 2 valomgångar, eftersom om ingen kandidat får 50% i den första valomgången så blir det en andra valomgång. Och eftersom det totalt sett är 4 kandidater som ställer upp så är ju chansen, risken, hur man nu ser det, ganska stor att det blir en ny valomgång den 28 maj istället. Och då skjuts ju allt det här problemet på framtiden så att säga. Men Skulle det vara så att Erdogan ligger under väldigt kraftigt i den första valomgången, så kanske han agerar väl redan då. Och han är ju president, han har väldigt stora maktbefogenheter, han kan utfärda undantagstillstånd, han kan ogiltigförklara valet. Det finns många, på många sätt som han kan så att säga sätta käppar i hjulet för ett maktskifte.
Det sa Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Den här intervjun spelades in torsdag eftermiddag den 11 maj. Efter intervjun så blev det klart att Muharrem İnce, en av de fyra presidentkandidaterna i Turkiet, drar sig ur valet. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig, Eva Eriksson, och vi hörs snart igen.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.